Det är onsdagen den 24 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och varmt välkomna tillbaka till Almedalsveckan i Visby, som nu redan hunnit nästan halvvägs. Vi har ju poddar från Visby hela den här veckan och jag har varje dag bjudit in några Almedalsbesökare som jag har letat upp där ute i vimlet, som kommer att hjälpa mig och er som lyssnar med att hålla reda på det viktigaste som sker här i samband med seminarier, mingel och tal. Idag klockan 12 höll Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sitt tal, och ikväll är det Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiets tur att äntra scenen. Vad sa då Åkesson? Vad tror vi Thand Ringqvist kommer säga ikväll? Hur märks valrörelsen annars i Almedalen just nu? Hur går snacket bland alla de där som tror sig veta så mycket om läget nu inför valet i höst? Och vad pratas det mer om i Visbys gränder bland rosor, murgröna och ruiner? Det är ämnet för dagen förstås, och till min hjälp har då alltså som vanligt två gäster, nämligen Sofia Nerbrandt, politisk redaktör på Liberala Kristianstadsbladet. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Tack.
Och så Fredrik Johansson, krönikör på Ledarsidan. Tidigare mycket annat, numera samhällsintresserad konsult i egen regi tror jag. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Stämmer det förresten, du är på egen kaluv?
Jag är på egen kaluv.
Perfekt. Vi drar igång direkt på det viktigaste. Ska påminna lyssnarna igen att redan i måndags så kunde vi i podden konstatera att partiledartalen är ju lite som Kalle Anka på julafton. Kanske inte så roligt, kanske inte så nyskapande, men ändå en väldigt, väldigt viktig del. Ja, förmodligen den viktigaste delen av Almedalsveckan. Ja, så håller du med om det? Är det om och kring talen som det mesta händer?
Absolut, jag lyssnade på det där avsnittet. Tyckte det var väldigt välfundet. Mm. Och Lydia och Sacken var det väl som var med?
Precis, det var de som, det var Lydia som myntade där. Jag tyckte precis. Det var väldigt välformulerat, så jag har tagit fasta på det. Och du,
jag håller helt med. Talen är helt bärande. Sen så händer ju en massa andra saker här också, men det är ändå stämningen och det som sägs i Almedalen som är det viktigaste.
Det sätter tonen. Fredrik, vad säger du om partiledartalens status? Håller de?
Nej, men det gör de ju fortfarande. Och det är ju, jag tycker att också den här liknelsen med Kalle Anka på julafton är ganska, den är välfunnen. För att det är, ja, man går dit och så lyssnar man och så blir man ofta, ja, man blir aldrig riktigt överraskad och man blir kanske inte besviken, men det är någonting man ändå gör. Och sen är det ju, än om man ska vara lite mer högtravande, så är det väl en av poängerna med den här övningen är att det är partiernas, det är politikens och inte bara konsulterna och intresseorganisationernas vecka. Så att det är väl bra att det fortfarande har den poängen och den statusen som Kalle Anka på julafton och kanske har fortfarande. Mm.
Men då går vi direkt på talen då, de som har varit sedan vi sist möttes i podden. Jimmy Åkesson som sagt vid lunchtid idag. Fredrik, om du börjar, jag vet inte om du hängde med i hela talet, men om du vill, vad tog du med dig? Vad var det viktigaste från Åkessons insats?
Nej, men jag tyckte att det var slående, och det tycker jag när man hör Åkesson i såna här sammanhang nu för tiden, att han ligger ju, mycket av retoriken ligger han ganska nära Moderaterna, och man förstår att han utgör ett stort bekymmer för Moderaterna. Och liksom om man lyssnar på hans retorik kring tillväxt och företagande, så är det är en mycket mer samlad, så att säga, borgerlig linje än vad det har varit från någon tid. Han lyfte karensavdraget exempel i sitt tal, vilket ju har svårt att se att Sverigedemokraterna skulle ha gjort för kanske den typen av fråga skulle ha lyft för 10 år sedan eller för 5 år sedan. Samtidigt som att han kan ta ut svängarna och tar ju ut svängarna i kulturkrigsrelaterade frågor. Han hade ett avsnitt som handlade om slöja och slöjförbud. Han tog utgångspunkten i ett möte med en muslimsk flicka som han hade träffat och som sa att hon skulle rösta på Sverigedemokraterna, och som pekade på sin egen slöja och sa att det enda sättet att för mig att bli av med detta är att ni förbjuder den. Mm. Och så att han kombinerar en ganska sansad retorik på många så att traditionella politikområden, men fortfarande då den här kulturkrigsdimensionen som också, för att avsluta, som jag tror, eller jag vet att från Moderaterna har väldigt svårt att hantera och positionera sig liksom gentemot.
Okej, det var en utmärkt sammanfattning. En allt mer moderat Jimmy Åkesson som fortfarande har en fot kvar i kulturkriget. Sofia, vill du komplettera? Vad hörde du för partiledare idag?
Mycket självsäker Jimmy Åkesson som också är en väldigt tydlig opposition åt oppositionen. Han är ju väldigt kritisk till, ja, som han uttryckte, islamistiskt, extremistiskt vänsterparti och ett helt knasigt miljöparti och ett centerparti som är lite vilsett och behöver bekräftelse, och så framförallt då Socialdemokraterna som han menar är ett skamlöst maktparti som egentligen är beredd att göra vad som helst under valrörelsen och sen också förhandla med de här andra vänsterpartierna. Han målar ju upp ett ganska oroväckande Sverige om socialisterna tar makten. Vad vanligt folk då kommer få uppleva, allt ifrån ingen kärnkraft och höjda skatter och ökad brottslighet och så vidare. Mm. Och jag kan inte låta bli att jämföra det med Simona Moamsons tal, som också i sitt tal igår kväll tog upp vad som händer ifall oppositionen vinner. Men hon har ju ett mycket mer, så att säga, försiktig retorik. Där finns det ju en skillnad, så att säga, mellan de mer modesta borgerliga debattörer som inte tar i från liksom fotsulorna, som liksom Jimmy Åkesson. Han är mycket mer macho och liksom spelar mer på rädsla för framtiden, medan Simona Moansson var mycket mer: jag vill ha mer av det här, alltså mer positiv, borgerlig politiska
kanter. Vi ska få prata om det i Folkpartiet och start.
Jag tyckte det var liksom intressant att de båda varnade för socialismen, men man gjorde det på olika sätt. Och sen så ska jag bara kommentera det som Fredrik viktigt också lyfte upp, det här med karensavdraget. Det är intressant att när Jimmy Åkesson gör ju det, så gör han det med en marknadsliberal argumentation. Och så såg det inte riktigt ut.
Det är nytt. En fråga, det har ju pratats en del om den senaste tiden, att Tidösidans ganska dåliga läge i oppositionen har gjort att en del partier till höger har velat distansera sig dels från Tidöprojektet och en del impopulära saker där, och dels distansera sig lite från varandra. Fredrik, märkte man någonting av det i Jimmy Åkessons tal, att han retirerade på några punkter?
Nej, jag tycker snarast tvärtom, att han försöker, så att säga, äga Tidöprojektet. Han använde vid flera tillfällen att nu har, jag minns, han säger någonting om, nu har Sverigedemokraterna greppat styråran och sådär. Men han befinner sig, han är ju en ganska bekväm situation i det, att han är så att säga, som stödparti så sitter han inte i regeringen, så att han kan ta ut svängarna mer, och han kan vara, som Sofia säger, mer både frejdig eller kantlig, alltså vass i sin retorik. Så det tyckte jag inte att han gjorde, utan det är mer såna här markeringar mot politik. Han använder inte uttrycket, men det här sjuklöverresonemanget, att politiken,
gamla partier pratar om,
och då är det, och de politikerna nämnde det sammanhanget, var ju hur det var under när Magdalena Andersson och Socialdemokraterna styrde förra gången, och Löfven och Fredrik Reinfeldt. Så att han markerar ju mot, så att säga, det som Moderaterna var tidigare, men han distanserar sig inte ifrån projektet, Tidöprojektet, utan tvärtom så är han pratar om att nu har vi kommit en bra bit på vägen, det är vår förtjänst och nu måste vi få fortsätta.
Men det är ju ändå så att Tidö ligger under ganska kraftig opinion med 55-45 nästan. Sofia, vad tror du, är det så att säga, när Jimmy Åkesson talar, drar han in nya väljare till Tidö som helhet, tror du?
Intressant ställd fråga. Jag
vill svara på en annan fråga.
Nej, men jag vill addera någonting när du liksom säger att det är typ 10 procentenheter som skiljer. I och med att många mätningar har så väldigt många osäkra. Så tittar jag på det här. Det är inte så hemskt många 100 000 väljare som faktiskt behöver byta sida. Så det är inte så att matchen är över. Många liksom, sossarna och andra, tror att det är givet att de kommer vinna valet. Jag är inte så säker på det faktiskt.
Nej, det är inte heller. Men underläge i opinionen i alla fall.
Ja.
Jimmy Åkesson, på vilket sätt bidrar han till en Tidöseger med det här talet, tror du?
Jag tror ju att han absolut fortfarande kan välja, alltså locka över besvikna S-väljare. Därför att vad han pratar om, det är egentligen vanligt folk, och så skrämmer han dem, eller försöker göra det medvetet, med vad som händer ifall vi ja, få en ökad invandring, en liksom inte fullt lika restriktiv liksom brottsbekämpning. Han hade också ett konkret förslag om ett medborgarveto mot det här med liksom tvångsblandning då, som en del benämner. Det vill säga att man ska börja bygga hyresrätter och annat i välfungerande bostadsområden. Och att äger man en villa där, så menar han att man ska få rösta ja eller nej då. Mm. Och ha inflytande över stadsplanering. Och jag tror att väldigt många människor, givet att många har sina besparingar i sina fastigheter, lyssnar på den typen av budskap. Så jag tror absolut att det är missnöjda människor på landet, alltså utanför storstäderna framförallt, som absolut kan rösta på honom.
Vi vill kolla Fredrik, det där med medborgarvetot då, som presenterades dessutom på en debattartikel i Aftonbladet, där det konkret handlar om att om ett område då ska bebyggas med nya hus, så samla en 25% i minoritet bland de redan boende för att stoppa det då, som några kallar tvångsblandning. Vad tänker du om det?
Ja, det konkreta förslaget är väl en sak, men det är klart att det är den här debatten de vill ha. De vill ha en diskussion kring det som Socialdemokraterna absolut inte vill ha en diskussion om. Det vill säga de förslag som man har presenterat på det här området och sen retirerat kring, och man har försökt också närmast försökt gömma de politiker som har representerat de här förslagen. Vad gäller Åkessons förutsättningar att attrahera väljare till Tidöprojektet, så är det ju rent matematiskt, logiskt, så är ju inte han den som naturligen skulle göra det, och är kanske ännu mindre då om man så att säga slipar av sin vänsterprofil. Alltså det är klart att karensavdraget är den positionen är ju inte alldeles självklar i vissa LO-grupper exempelvis. Nej. Men vad jag skulle säga är ju att vad han gör, och jag tyckte han gjorde, man kan ha massa synpunkter på enskildheter, men vad han gjorde idag var att han äger och pratar om Tidöprojektet. Alltså det visar att det finns ett sammanhållet gemensamt projekt på den sidan som fungerar, som levererar, som inte är klart, och man vill arbeta vidare på det. Och i den meningen så stärker han attraktionskraften för helheten. Men liksom ska man taktiskt rycka i lite marginalväljare här och där, då tror jag att det tror jag inte heller skulle fungera för honom.
Men om vi jämför med de två andra Tidöpartiledare vi hittills har hört, Ebba Busch och Simon Mohansson, Jimmy Åkesson, var han en tydligare företrädare för Tidöprojekt som helhet, skulle du säga då, som liksom mer kunde stå upp för det och vara stolt över vad som presterats?
Jag tycker nog faktiskt det var ju för sig Mohan som också pratade ju om att om vad regeringen har åstadkommit, och det ligger ju också i den här retoriken kring vad som kommer att hända om man får en vänsterregering, att vad den hotar. Men jag tyckte ändå att han att Åkesson på ett ganska välformulerat sätt med de kantigheter och den retoriska yvighet som man har ändå pratat om Tidöprojektet.
Mm. Sofia, Åkesson äger Tidöprojektet och står för det. Håller du med om den analysen?
Absolut, jag skulle säga att han är oppositionsledaren, fast Tidö så att säga ändå nu har regeringsmakten, men är nu ifrån en underläge i opinionssiffror, så är ledaren för Tidelaget. Mm. I synnerhet att locka unga arga män. Mm. Kanske nu mer på landsbygd. Och han spelar ju mycket mer på känslor, skulle jag säga, än liberaler, kristdemokrater och moderater. För de pratar alltid mer i termer av att vår politik är mer effektiv och så vidare. Men att han spelar ju verkligen på känslor och liksom pratar i termer av att socialdemokratin har förstört det här landet och så. Men sen så ska jag lägga till en sak till apropå Ebba Busch och Simona Månsson. Jag slog som när jag lyssnade på båda, inte bara för att de är kvinnor, men att de också lyfter fram, alltså särskilt Ebba Busch, det var ju så här ökat barnbidrag, bättre liksom vård för cancersjuka, alltså bröstcancersjuka kvinnor, liksom bättre äldreomsorg för äldre släktingar som traditionellt tas hand om kvinnor och så, ätstörningsvård, alltså väldigt mycket för kvinnor. Liksom hela, alltså början av hennes tal handlade egentligen om varför hennes politik skulle gynna kvinnor, även så offentliganställda kvinnor och liksom om regioner och sådär. Och även Simona Mohansson har ju ett mer, skulle jag säga, kvinnligt angreppssätt, att, alltså väldigt så här frejdigt och hon har en otrolig så här kämparglädje eller glöd. Så de har ju väldigt olika utstrålning också. Så jag tror faktiskt att både KD och L kan kanske vinna över offentliganställda kvinnor, men SD attraherar ju absolut mer missnöjda män.
Så är det. Jag hänger mig kvar lite det här med tvångsblandning. Jag ska pressa dig lite mer på det, Fredrik. För att, tror du att det finns, för även Moderaterna har ju varit på den här frågan, finns det en genuin ambition från vänsters sida att då verkligen tvångsblanda? Finns det en genuin oro bland väljarna som, och finns en reell möjlighet att locka väljare med det här? Eller är det liksom någon sorts skimär, liksom ett påstående, något så luftigt som egentligen inte betyder någonting. Vad tänker du om den här frågan?
Ja, men alltså, om man börjar första delen så är det ju, det har ju förekommit den typen av förslag och det har förekommit den typen av diskussioner inom Socialdemokraterna. Och vi ska
har du tänkt på Lawen Redar?
Exakt. Ja. Och vad heter han? Athenius i Göteborg och sådär. Det är klart att när det är ska omsättas i praktiken så är det ju, kommer ju det stöta på. Det behövs ju inget medborgarveto för att förstå att det här kommer leda till både politiska och juridiska lokala processer.
Det räcker med en Facebookgrupp.
Så jag tror att, hur det där ska förverkligas är väl en sak. Det finns en potential i frågan. Alltså det är därför Socialdemokraterna är så otroligt rädda för konkretion i det här. Mm. Alltså det är ju varje gång man konkretiserar sig på det här området så blir det ju krishantering. Och det avspeglar att det finns en insikt om hur den här frågan ligger i opinionen.
Så både Socialdemokrater och Moderater gör rätt i att fortsätta grotta i såret? Sådär.
Absolut.
Ja. Så vad tänker du om tvångsblandningsdebatten? Diskussionen?
Jag tror också den har väldigt potential, för det rör människors liv, ja, i det lilla så att säga, det är grannskapet, det är hur man ser på sina barn och framtiden, men också att man har mycket pengar investerat i sitt hus. Mm. Att man är mycket bekymrad och får bokstavligen på husknuten, plus det här med äganderätt och att man vill värna det som borgerlig. Så jag tror det är helt rätt att lyfta den frågan. För jag tror inte riktigt folk förstår hur ingripande det faktiskt skulle kunna bli om vänstern alltså genomför det här.
Ja, och det är ju inte bara man kan diskutera detta som en rädsla och en oro. Det är ju ett genuint extremt ingripande förslag. Alltså det är, om man skulle genomföra detta i någon omfattning eller på riktigt, så är det klart att det är ju en inskränkning i allt från äganderätt till människors integritet och sådär. Så att det är klart att det finns ju väldigt goda skäl till att man motsätter sig detta.
Mm. En annan fråga som lyfte idag, Fredrik har nämnt det, han berättade att han hade träffat då en muslimsk flicka, Amina, ute i någon förort, jag visste inte vad det var. Men hon hade då berättat att hon ville rösta på SD, och Jimmy också menade då att det var just skötsamma invandrare som bor utanför skapsområden som betalar det riktigt höga priset för misslyckad integrationspolitik som de gamla partierna stod för. Och hon sa ju också det här med att hon hade själv hijab, men sa så att jag kan inte ta med den idag, det skulle inte accepteras som en omgivning, men med ett förbud då skulle det vara möjligt. Ja, så vad tänker du? För det här är ju Sverigedemokraterna börjat driva nu, ett förbud mot slöja, och det här var ju en del i den argumentationen. Den frågan, vad har den för potential för Sverigedemokraterna?
Ja, det är intressant att både Fredrik här och jag bor ju i Malmö, och jag har noterat senare år att det är väldigt många fler kvinnor som syns ute med slöja på stan, och det är inte, och även uppe i Kristianstad där jag jobbar, och det är klart att jag får erkänna att jag undrar ju ibland hur frivilligt är det här egentligen. Personligen då så är jag väldigt tveksam till att förbjuda det. Men att man lyfter frågan, när då, vi vet av olika undersökningar så här, vi pratar om liksom tiotusentals unga människor, inte bara kvinnor utan även män som hålls väldigt hårt av sina familjer. Att jag tycker det är bra att Jimmy Åkesson lyfter den här ofriheten som finns i en stor invandrargrupp. Men som sagt, jag tror inte på förbud, men jag tycker det är väldigt viktigt att våga prata om de här frågorna.
Mm. Jag håller med om det, och det är också slående att när den kritik som framförs mot förslaget avspeglar ju också en sorts aningslöshet om vilket problem det här utgör. Alltså det är klart att vi vet att det är många, många unga kvinnor och flickor som lever i en hederskultur som begränsar deras möjligheter att leva ett leva ett rikt och vanligt liv i vårt land. Och det är precis som Sofia säger, det är någonting vi måste kunna diskutera. Sen huruvida ett förbud i sig är verkningsfullt eller inte, det tycker jag är en delvis annan fråga. Jag känner att det väl principiellt finns det väl skäl att vara tveksam till det. Sen är det ju så också att Åkesson använder ju den här frågan också. Det är ju en symbol för något bredare, och talet innehöll ju även en dimension om islamism och islamism som både ett globalt hot och ett hot i vårt eget samhälle, och att det har trängt in i exempelvis i Vänsterpartiet. Så att för honom är det ju en signalfråga i en kulturkrigsdebatt som han vill föra. Men hans exempel avspeglar ju också en attitydförändring till delvis i Sverigedemokraterna, att det här är en grupp personer som man vill visa att man bryr sig om. Och att de invandrare som integreras, eller som i hans språk då blir svenska, eller som uppfostrar sina barn till att bli svenska, hur man då mäter det, de ska känna att de ska också kunna rösta på Sverigedemokraterna.
En sista fråga innan vi lämnar Åkesson, för vi har ju några andra att gå igenom också. Han är ju överlägset äldste gamet bland partiledarna, och jag bad ChatGPT göra en lista, och enligt hen så är då Åkesson uppe i sitt 14:e Almedalstal, och det är alltså 4 genom hela historien. Han har bara Olof Palme, Lars Werner och Alf Svensson framför sig på listan. Alf Svensson har överlägset flest tal, ska sägas. Vad säger du, Sofia? Har han 14 tal till kvar i sig, eller?
Jag tror att han sitter ett bra tag till. Det här är ju hans liv. Men det är kanske också för det är svårt att föreställa vad Sverigedemokraterna skulle vara utan Jimmy Åkesson, för han är ju större än sitt parti på många sätt fortfarande.
Fast även efter en eventuell valförlust för Tidö, är det Åkesson som fortfarande styr?
Jag tror det. Han är så pass ung fortfarande. Att det skulle väl vara för att han tröttnar och blir pappa igen och vill göra något helt annat. Men jag är rätt svårt att se det faktiskt.
Mm. Hur pigg såg också han ut då? Såg han ut som sugen på 14 år till?
Det vet jag inte riktigt, men jag håller med om det. Att han kändes ju... Jag har inte hört alla de här 14-talen, men han har ju haft sina svackor under de här åren. Och det här var...
Det där var då flyguppvisningen som är idag. Jag blev lite förvarnad av en kompis som jag mötte tidigare idag. Hon påstod att det inte skulle höras någonting, men det gjorde.
Det får man lov att säga att det gjorde.
Det här jag skripen.
För det får vi hoppas.
Men det sagt, det skulle inte höras någonting.
Ja, precis. Ja. Vad var vi? Åkesson har 14 tal till i sig. Ja, det är också svårt att tänka sig Sverigedemokraterna utan Åkesson, men jag tror att den frågan hade väl, kommer den på bordet så kommer den väl att lösas, men det är också svårt att se. Det är svårt att se Åkesson som landshövding eller ambassadör i Portugal eller något liknande. Det är inte riktigt...
Generaldirektör för AMS kanske.
Ja, exakt. Det är svårt att riktigt föreställa sig. Men han var piggare och gladare, och det var mer energi än vad det har varit. Så trött verkar han inte vara.
Vi ska fortsätta göra en kort väderuppdatering. Vaknade till ett litet moln i morse. Igår kväll tyckte jag det var lite kulet när jag gick hem på natten, men inte så farligt. Nu har det börjat bli bättre och det ska bli kanonväder resten av veckan, sägs det. Så att om partiledarna kan i alla fall inte skylla på vädret om publiken börjar sura när de talar. En som står på tur att tala, det är Elisabeth Thand Lindqvist. Hon gör debut på Almedalsscenen. Hon valdes ju till partiledare för Centerpartiet i höstas. Centern har ju numera för vana att byta partiledare ganska ofta. Sofia, vad kommer du lyssna efter i hennes tal ikväll?
Jag tror att hon kommer utveckla den här mittens rike-idén.
Vad nytt!
Ja, men de har ju en unik syn på hur det ska kunna bildas någon mittenregering med S, kanske MPC och så L eller KD som skulle gå över blocket. Det är det bygger på, att de ska kunna locka väljare till Centern för att hålla liksom V ute om det då blir rödgrön majoritet i någon form. Mm. Så jag tror väl att hon kommer att lyfta fram den positioneringen. liksom för att det här gamla vanliga, att man ska rädda Sverige från liksom både V och SD framförallt då. Men sen är det väl också det här med företag och klimat och det vanliga.
Mm. Det finns en intressant sak med Elisabeth Tavring-Qvist. Det är ju att hon i många år har arbetat och stått nära den så kallade sfären kring svensk näringsliv, vilket ni två och jag också har gjort. Så vi känner ju den här världen väl. Och jag har jobbat med Elisabeth i olika sammanhang, det kanske ni har gjort också. Fredrik, nu är den att gå från sfären till att liksom bli förespråkare för en socialdemokratisk regering. Hur tror du Elisabeth Tavring-Qvist känner för det?
Åh, det får hon, man får fråga henne. Men,
vad känner du för det?
Vad jag känner, jag tycker att det är svårbegripligt vad Centerpartiet håller på med. Och det är klart att de försöker ju sen nu ta sig ur den här rävsaxen som har suttit i drygt decennium. Och jag tror att hon kommer att undvika att prata om, i den mån hon kan det, undvika att prata om regeringsfrågan och prata om breda överenskommelser, vikten av att man kommer överens i mitten och sådär. Och sen gissar jag också att man kommer vässa retoriken mot på olika områden mot regeringen och i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. Så att det är mer i retoriken och i kroppsspråket som man ska avläsa, så att säga, vilken riktning partiet går i. Sen så tycker jag det ska bli intressant att se vad hon gör av det. Lite grann Sofia inne på vad som görs kring företag och företagande och sådär. För att det är ju ett område där inte Elisabeth Tavring-Qvist själv har en djup förankring och mycket tydliga egna uppfattningar om frågorna, eller åtminstone har haft tidigare. Och där jag tror att det finns ett behov internt av att prata om saker som fotfolket känner igen sig. Och det gäller kanske också landsbygdsfrågor och så. Där Centerpartiet... Hon är ju både... Hon är ju jämtlänning men också liksom lite Stureplanscenter över det hela, så att hon har ju själv någonting att hantera i det där, men att försöka hitta tillbaka till en trovärdighet bland de väljarna som partiet traditionellt har haft ute i landet.
Så jag fortsätter att grotta i såret. Från sfären till att bli partiledare som vill slänga ut Moderaterna från Rosenbad och ersätta dem med socialdemokrater. Vad tänker du om den här resan?
Jag får erkänna, jag känner ju inte Elisabeth Tavring-Qvist privat, men jag har ju träffat henne i ett otal sammanhang under åren och jag har alltid uppfattat henne som en väldigt, så att säga, en person som har tyckt om alliansen, som var med och skapade alliansen, som talat väl om den under lång tid. Hon har en företagarbakgrund, marknadsliberal. Så jag har blivit personligen väldigt förvånad på ett sätt att de då så aktivt har fört en uppenbarligen diskussion under ett antal veckor efter att Ulf Kristersson gick ut och sa att SD, att det är naturligt att de får ministerposter i en framtida, så att säga, blågul regering, och liksom säger att han då har diskvalificerat sig som person, som regeringsbildare. För det är liksom en udd inte bara mot politiken utan mot liksom honom som person och som liksom. Jag har ändå en borgerlig regering, en trepartiregering. Att Centerpartiet också lokalt har noterat i södra Sverige, de har varit mycket borgerligt, lämnar den identiteten lite grann och går till storms identitetsmässigt mot högern. Men det konstigaste av allt är ju när man tittar på Centerpartiets budgetmotion för ekonomisk politik, så är det en från höger, som marknadsliberal kritik av regeringens politik. Så att
det visst går, är en välförtjänt.
Jag håller med om det. Alltså mycket av den ekonomiska politiken så hade jag önskat att den borgerliga regeringen var mer marknadsliberal och att man skulle lyssna på en del centerförslag faktiskt. Inte minst för småföretagare och sådär. Och deras liksom också försvar för friskolor och sånt där, även om de nu har tonat ner det också tyvärr. Men det är ju alltså de har en otroligt apart position, liksom å ena sidan då identitetsmässigt gentemot de andra partierna, i synnerhet och SD, samtidigt som man är mer marknadsliberal och höger i många frågor än vad den borgerliga regeringen är.
Mm. Men har du hört talas om Galtan? Det är en ny uppfinning från statsvetarna som får förklara för dig. Nej, ja, ni som är trogna lyssnare vet att Galtanskalan är portförbjuden från den här podden, så den ska vi inte prata om. Ja, Fredrik, vill du komplettera med Centerpartiets position i landskapet, att den är lite ja, intressant?
Ja, men den har varit apart mycket länge, och den här spagaten fortsätter ju även efter den här markeringen mot Kristersson. För det är fortfarande som så att hon inte heller vill ha Vänsterpartiet i regeringen. Så att det finns ju inget besked från Centerpartiet i regeringsfrågan, förutom då att hon tycker att Ulf Kristersson är sällsynt olämplig och att Sverigedemokraterna inte kan vara stöd i regeringen. Så att enda lösningen på Centerpartiets problem har ju under mycket lång tid varit en regering mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är så att säga den enda lösning på det problem som Centerpartiet själv har försatt sig i, eller den situationen hon själv har försatt sig i. Så att det problemet har hon ju även fortsatt, men det har blivit lite mindre, tror jag, akut och trängande, för frågan kommer pressa dem in i valrörelsen, men just nu känns det ändå som att hon har ändå förutsättningar att prata delvis om annat än regeringsfrågan faktiskt, och det beror väl delvis också på opinionsläget.
Vi får se, vi ska inte prata mer om det talet. Vi ska låta Elisabeth Thand Ringqvist själv stå för orden där.
Generöst.
Ja, bara kort om Simon Johansson. Du har ju varit sugen på att prata Folkpartiet i hela podden, har jag ju märkt. Men vad får de för betyg av dig, gårdagens insats?
Ja, berömvärt godkänt finns det. Jag tänkte,
det är riktigt gammalt betygssystem ska man använda.
Ja,
något sådär latinskt.
Men jag måste säga att hon har ju varit ganska svajig ibland rent retoriskt och inte känt så säker på scenen, och hon har hållit anföranden lite svårt att hitta orden och sådär, men nu kände jag att hon har ju verkligen blivit varm i kläderna, så hon var ju som en skinande sol här igår kväll på scenen, enorm entusiasm, det är ju beundransvärt givet så att säga förutsättningarna nu när det är 80 dagar kvar eller vad det är till valet, att hon är så sjukt entusiastisk, så jag är imponerad av att hon är som fighter. Så får vi se hur långt det räcker, men sen så tyckte jag att det var lite roligt också att hennes budskap är egentligen folkpartistisk klassik, det var ju liksom både företag och dagis, även om hon använde liksom exempel från liksom 2026 istället för 90-talet. Så.
Det är också någonting jag noterat, samtidigt som alla från vänster säger att gamla Folkpartiet finns inte längre, men Tagets Folkparti är ju med Folkpartiets klassiker och har varit på många, många år.
Exakt.
Faktiskt. Fredrik, jag frågar till dig. SvD:s ledare, vår egen Carl Sigfrid, han rapporterade för talet så här, att den svartvita tonen i talet påminner hur det lät bland moderata ungdomspolitiker på 90-talet. Kampen stod mellan friheten och den socialdemokratiska likriktningen. Jag misstänker att du känner till en del av moderata ungdomspolitiker på 90-talet.
Ja.
Håller du med om den analysen?
Ja, men det ligger väl en del i det Carl Sigfrid skriver. Jag måste väl säga att jag tycker ju att också det är roligt med hennes glada humör. Alltså man vill ju gärna att det ska belönas, att hon mot alla de här motgångarna och oddsen är ändå så, ger ett sånt positivt och glatt intryck helt enkelt. Det tycker jag hon ska ha beröm för. Sen är det ju, jag tycker, och det ligger väl lite grann i Sigfrids omdöme, det saknas ju lite gravitas i det här, och det blir de här exemplen med den här familjen som var alla familjer som hela tiden skjutsar barn till träningar och såna här saker. Vi har hört rätt mycket av det förut, och det är väl inget fel i det, och det är väl också folkpartistiskt på ett plan. Jag tycker att det är också tydligt att de försöker prata skolan nu på ett lite annat sätt. Alltså, de har väl insett det, att den här avkastningen på att vara mot vinstdrivna friskolor inte har varit rätt begränsad, och nu försöker hon då prata innehåll istället. Och hade ju ett fantastiskt exempel med någon person som hade fått hoppa över tre klasser och sådär. Så att nu är politiken inriktad på de över särbegåvade.
Men jag gillar ju det här att hon ändå lyfter.
Vi ska bli Europas smartaste land.
Ja, men också så att plugghästarnas revansch. Hon lyfter det, men också att de som har lite svårare ska få extra undervisning i skolan. Alltså att det är både och.
Ja, och det är väl, och det finns ju en, det finns ju ett utrymme där att prata skolans innehåll i en skoldebatt som är väldigt systemorienterad och som handlar om de här friskolorna och vinst i välfärden och så vidare. Och där tycker jag det, så det är väl, men om det kommer räcka åt så väl att se.
Som det brukar heta på Dagens Nyheters ledarsida. Vi får se hur det går.
Ja,
men man ska faktiskt... Jag kunde inte låta bli. Jag tittade på siffrorna. För att de ska uppnå 4% då och komma in i riksdagen så krävs det ungefär 250 000 röster. Och jag tänker, det ska väl inte vara omöjligt att få 250 000 Nej. Röster.
Du fixar 100 000 så tar jag resten.
Deal.
Ja.
Hörrni, vi ska gå vidare. Jag skulle vilja höra lite mer om vi ska... titta lite på Almedalen i stort, för ni träffar ju en massa folk här, det pratas, det dricks drinkar, det skvallras och sådär. Givet då att det ser illa ut för insidan i opinionen, jag måste ändå säga det Sofia, trots att du ser glaset som halvfullt. Vad säger folk? Hänger Tidersidan lite med huvudet och börjar verkligen uppgivna? Verkar vänstern väldigt segervissa? Kanske för segervissa? Fredrik, har du gjort några spaningar?
Nej, men det pratas ju ganska mycket om att man är lite, vad ska man säga, i tid sammanhanget och i synnerhet Moderaterna man har inte tydligt klart för sig vad det är man avser att göra nu fram till valet, och det finns mycket frågetecken kring politiken. Det finns det här extremt uttjatade om att man behöver ett narrativ och såna här saker, men det ligger ju någonting i det. Folk behöver mer än ett hot om att Nooshi Dadgostar ska bli finansminister. Man behöver berätta om det projekt man driver och hur det ska drivas vidare.
Men det hade man kunnat räkna ut på förhand. Varför finns inte det färdigt? Varför har man letat upp det nu, två månader före valet?
Nej, det är väl en väldigt bra fråga. Det är väl för att man har varit fokuserad på att leverera på de områden man faktiskt har levererat. Det har väl varit en sån förklaring att det inte har varit tillräckligt väl prioriterat.
Och sen har man letat upp det. Lösa sig också, eller
jag tror också det, att om vi ska återigen då prata vad statsvetare säger, så är väl det här att folk röstar ju framåt och inte bakåt och sådär. Att man blir inte belönad. Det märkte ju redan Winston Churchill 1945 att man har besegrat nazismen, inte ens direkt för att man skulle bli återvald som premiärminister. Så att, och den här regeringen har ju inte gjort något av den digniteten.
Inte riktigt än.
Men man har ändå kommit ganska långt. Och jag tror att man i diskussionen före förra valet handlade det också om det, att den här regeringen kommer bedömas på hur den lyckas med kriminaliteten. Och där har det ju gått åt rätt håll. Men det är ju så att man blir straffad om man inte lyckas, och man blir inte belönad om man lyckas.
Sofia?
Jag tror man ska titta tillbaka till 2022 och konstatera att då i september så var det väldigt mycket diskussion kring elpriser och alltså prisområden och pris vid pump, och det var kärnkraft, och det var den typen av frågor som inte minst Ebba Busch sniffade upp, och att det var det som tippade över att man vann valet. Och då är frågan, vilka är de frågorna 2026 som människor upplever i augusti-september i de stora? Därför att väldigt många bestämmer sig inte förrän i augusti-september. Så frågan är ju, vad kommer vara på agendan som folk känner är liksom uppgiften för politiken att lösa framåt? För politiken är orättvis i så mått då att ja, nu har man ändå fått ner den här våldsvågen på gator och torg under den här mandatperioden. Det är inte det Tidö kan vinna på, få någon slags guldstjärna för det av väljaren, utan det handlar ju om att formulera ett svar på det som människor pratar om. Men vi hade en middag igår kväll där vi diskuterade att det finns inte så tydliga frågor som det fanns 2022 som alla var liksom ense, för då var energifrågan superstor och het. Och jag ser inte liksom riktigt vad den frågan är, utan det kanske händer någonting i augusti-september som kommer att avgöra, men det är lite för tidigt.
Jag tycker också man kan tillägga det. Jag tycker också att man behöver bli bättre på att fånga upp det som faktiskt för en gång skulle lite grann finns i samhällsdebatten kring förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och företagande och så där. Det har ju alltid varit ett problem att de med långsiktiga ekonomiska frågorna sällan sällan har någon roll på den politiska agendan. Och det, de är inte dominerande nu heller, men alla partier pratar tillväxt. Det är uppenbart att Socialdemokraterna är högst angelägna om att stänga den frågan. Det är därför man pratar om den här tillväxtpakten. Alltså det, man snor in sig i oerhört vaga utfästelser på det området. Men där borde inte minst Moderaterna, som det är ju ändå the strong suit för, liksom, för partiet, att prata företagande, förutsättningarna för investeringar, sparande, arbete. Alltså det som är bread and butter för ett, liksom, ett riktigt center-right-parti.
Mm. En till moderatfråga. Igår rapporterade flera medier uppgifter från anonyma moderatkällor, ta det för vad det är, att det finns ett växande missnöje med Ulf Kristersson och att det finns till och med de som tycker att han borde göra ett exit nu inför valet, hur man nu tänker att det ska gå. Sofia, hur bedömer du de uppgifterna?
Det finns säkert stressade moderater, men jag personligen får erkänna att jag är förvånad över att Ulf Kristersson väcker så mycket känsla, för jag personligen tycker att han är en så här reko person som sällan ägnar sig åt överord eller personangrepp. Alltså, ja, han är på ett sätt en ganska oförarglig figur, så jag är lite förvånad över att han väcker så mycket känsla, alltså negativa känslor också. Mm. Men Fredrik, du kan ju Moderaternas inre liv än vad jag gör. Men jag tycker det är konstigt att han väcker så mycket negativa känslor.
Ja, Fredrik, hur ser det moderata interna missnöjet ut?
Och den som visste det. Men jag, det här med anonyma uppgifter i kvällstidningar ska man nog ta för vad de är. Det går alltid, ringer du runt kan du alltid hitta någon som man kan titulera toppmoderat. Och som
en ombudsman i Kronan.
Ja, exakt. Absolut. Och det, man ska inte underskatta den, att opinionssiffrorna naturligtvis oroar personer i partiet. Det, så är det naturligtvis. Och jag håller också med Sofia att jag tycker att det är att Ulf Kristersson inte har bättre förtroendesiffror än han har, tycker jag också är lite förvånande, för att han har ändå med god stabilitet levererat väldigt mycket under den här mandatperioden, och det har han inte fått betalt för.
Ulf Kristersson gjorde en väldigt stark valrörelse 2022, som jag minns det. Han sopade banan med Magdalena Andersson i flera debatter och hade en viss, ganska stor del tror jag i Tidösegen den gången. Kommer vi få se Ulf vakna till liv igen?
Jag kan tillägga en släppning, Sofia. Så är det, och det påverkar, tror jag, också den interna stämningen. Det var inte bara så 2022, utan även 2018 gjorde han en mycket bra valrörelse och vann ju. Han körde ju över Stefan Löfven i de debatterna. Mm. Och det finns ju ett mycket tydligt minne internt av att framförallt om man... Ja, bland mindre anonyma moderater så tror jag att det finns en tillförsikt i det där. Men det är klart att ju längre tiden går och ju längre man upptas av massa andra skräpfrågor och ju längre opinionssiffrorna befinner sig på liksom lite för låg nivå, så det är klart att oron ökar. Men det finns ett starkt minne internt av att han är en duktig valrörelsepolitiker.
Ulf Kristersson fick till kanske? Sofia.
Ja, han är ju duktigare debattör än talare, men det är klart att Moderaterna ligger ju på historiskt ganska låga siffror, och blir man tredje största parti en gång till, så det är klart att det är problematiskt. Och en sak som jag tycker är framförallt Moderaterna, men kanske de andra borgerliga partierna också, de ägnar sig väldigt mycket åt bröd och skådespel så här under det här året, att man liksom hovar ut en massa pengar med så här form av sänkt matmoms och halverade kollektivtrafikpriser och allt vad det nu är. Och det är tillfälliga grejer, det är ju mer sossepolitik, och framförallt i retoriken väldigt sossig, istället för att säga, alltså argumentera för personlig frihet och tillväxt och sådana saker, så är det mer det här att nu ska vi i politiken ta hand om er för yttre så här omständigheter som ni, och det är en sån här sjuka vi fick under pandemin. Och det tror jag är skadligt, för det skulle sossarna och SD möjligtvis kunna göra, men borgerligheten har inte argumentationsmässigt övertygat, tror jag, en borgerligare väljare som faktiskt frågar sig var som håller på att dutta ut en massa pengar på det här sättet.
Men det går ju ännu längre tillbaka skulle jag säga. Vi har pratat om det mycket i vår interna fredagspodd, att tittar man tillbaka, alltså finanskrisen 2008 redan, alltså började det här lite med att man ska stadga lite här och där och att politiken tar på sig uppgifter som vi borgerliga egentligen inte tycker politiken ska ha alltid.
För vi måste ju ändå liksom ta det här med individens ansvar på allvar och liksom uppmana människor till att spara. För är det så att staten alltid går in, även ifall bensinen blir några kronor dyrare. Alltså,
ja, det där
blir, vad blir incitamentet då för människor att ta eget ansvar?
Ja. Nej, och det, jag tror också det, jag håller fullt ut med om det där. Och det ligger också fel i så där, den moderata attityden till politik som den brukar vara. Det vill säga att svaret på hur man alltså att vi ska skydda befolkningen ekonomiskt för kriget i Mellanöstern. Det är ju, svaret är ju att vi ska ha människor som är så starka genom sin förmåga att försörja sig själva genom sitt sparande att de kan hantera.
Precis, för krig i Mellanöstern har det varit förr.
Det har hänt
förut, ja.
Och det här kollektivtrafiksfrågan, det har många otroligt svårt att förstå.
För om det är någonting som jag ändå skulle vilja se i framtiden, det är en diskussion. Hur kan det vara så att Sverige är ett av världens rikaste länder och ändå så är det så att hälften av befolkningen uppger att de har svårt att få fram 15 000 kronor på 2 veckor om de behöver det för en oförutsedd utgift. Det vill säga att människor har så lite besparingar eller så höga fasta utgifter. Alltså det är någonting som är sjukt här och som en borgerlig, liberal, marknadsliberal politiker så borde man göra någonting åt det här.
Det har väl gjorts en del åt det. ISK har ju i alla fall funnits nu i ett antal år. Jag tror det var ännu färre som hade det för 15-20 år.
Jo, men det är ändå så att en väldigt stor andel av befolkningen är uppenbarligen beroende av precis den här typen av utspel att man får några 100 kronor här och där i elbidrag.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare och börja sy ihop det här. 5 partiledartal har vi kvar. Elisabeth Thand-Ringqvist först ut ikväll. Om vi tittar på veckan framöver, är det något speciellt ni ser fram emot där? Något tal eller något annan händelse som kommer ske, Fredrik?
Nej, jag skulle bli intressant att höra Kristersson och se vad, för de kommer väl göra, vad vet jag inte, någon form av utspel. Alltså det behövs kanske inte en game changer, men det behövs någon form av politiskt utspel från regeringen, buret av statsministern, för att få en annan riktning på den här valrörelsen. Det är inte för sent om det inte sker nu, men det är ett tillfälle för att göra det. Och Magdalena Anderssons tal kommer av naturliga skäl också då vara intressant. Hon har ju så att säga under ganska lång tid varit både vag och okonkret både i vad hon ska göra och tillsammans med vem, och det lär väl fortsätta. Så att det är väl inte talet utan snarast uppföljande frågor från journalister och så här som kommer bli intressant.
Ja. Magdalena Andersson talar imorgon kväll och Ulf Kristersson vid lunchtid på fredag. Sofia, vad ser du fram emot under återstoden av veckan?
Ja, minglar runt och träffar en massa trevliga, spännande personer. Men också de här 2 talen. Men alltså, jag har ju varit med så länge så jag kommer ihåg till den här ekonomisk-politiskt seminarium som Moderaterna arrangerade för många år sedan här på Visby Hotell när de presenterade RUT-avdrag. Alltså jag tror det ska till någonting sånt där. Eller som när Göran Persson lovade maxtaxa. Det måste till något helt annat. Det kan inte vara ytterligare lite pengar i tillfället som regeringen har gjort hittills.
Fastighetsskatten 2006. Jag tror ett problem här möjligen är att, och det tror jag både gäller borgerligheten och Socialdemokraterna, det är att historien kring de här stora greppen är ganska stark. Jag tror att i Socialdemokraterna så letar man hela tiden efter en motsvarighet till maxtaxa, för att man minns hur det gick 98. Det var liksom en fråga som perfekt slog in i valmanskåren.
Och det kom ju sent, det var ju 1 augusti.
Ja, det var 1 augusti. Jag minns.
Jag var på den presskonferensen.
Ja, och det, var ju,
det är ju legendariskt i sådana kretsar som vi tillhör, liksom, hur man kunde
svera
i heliga graalen.
Ja, men det är ju därför man har kommit då med sådana här utspel av den, vad heter det här, semester. De hade ju ett utspel, var det 2012? 2018. Va? Alltså de har försökt med den typen av stora utspel som aldrig riktigt har flugit. Och det kan det vara möjligt att de kommer bli konkreta kring arbetstidsförkortning eller något liknande, men det tror jag inte heller att de kommer bli.
Det är möjligt. Ni har ju sammanlagt enormt många Almedalsveckor bakom er, vet jag, eller misstänker jag. Den här veckan, är det något som skiljer den, eller är det en Almedalsvecka bland andra som kommer att flyta in bland alla andra Almedalsveckor vi har genomlevt? Vad säger du, Sofia?
Men jag kan inte låta bli att berätta att första gången jag var här var sommaren 1998, många år sedan, när jag var som ledarskribent på Dagens Nyheter. Och då bodde alla på Visby Hotell, för då var det inte så många som var här. Och man kunde lätt gå ut i gränden och egentligen äta middag med vem som helst. Det fanns ingen säkerhet överhuvudtaget. Det som slår mig nu, det är ju att det finns så mycket säkerhetsarrangemang. Att polisen finns överallt. Och civilt och med uniform. Och det liksom tas bilder och sådär. Att Sverige har verkligen förändrats. Det är klart att det är mycket folk här, men det är inte alls lika öppet. Och att offentliga personer behöver en otroligt mycket högre säkerhetskontroll.
Man minns ju när man mötte partiledare liksom på promenerande på Hästgatan med någon liksom precis med sig på sin höjd kanske. Liksom,
det här var ju före liksom 9-11. Då var Sverige så otroligt öppet och oskyldigt. Jag saknar den tiden, måste jag säga.
Ja, men så är det ju. Men som sagt, det var ju ett mord här. Så att det är klart, det finns ju goda skäl till att det är säkerhetsnivån. Men jag ska också berätta när jag var här första gången. Eller kanske trötta utläsa eller lyssna.
Nej, det vill vi gärna höra på. År 1960.
Ja, exakt. Jag var här första gången 1994. Och på den tiden var det ju då ännu mindre. Och då talade inte, Carl Bildt pratade aldrig i Almedalen, tror jag. För att det var, så att alla partiledare pratade inte den tiden.
Men det blev självklart ganska sent faktiskt.
Ja, jag tror det. Att det var, och den som, det starkaste minnet då, 94 var ju då dominerades ju förutom var fotbolls-VM, så var ju den stora frågan var ju statsfinanserna. Mm. Och då på Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium så hade man flugit in Björn Svedberg som då var direktör i vd för SCB, eller SC-banken så hette på den tiden. Och han beskrev på seminariet Nathalieplanen som då var Ann Wibbles sparplan för en skrift i vattnet. Och det var utfallet av detta seminarium. Så att, och det säger också någonting om vilken annan tid det var då. Idag har vi Europas stabilaste statsfinanser och det, just den sidan är det ordning och reda på. Men då var det minutkoll på vad som hände på räntor marknaden, vad politiker sa och vad de gjorde och lovade och sådär. Och som Sofia säger så det var väldigt få seminarier. Jag tror att det drog igång någon gång slutet på 90-talet, men på 00-talet, att det började bli mer externa aktiviteter som inte var partiernas egna aktiviteter.
Så var det. Hörrni, vi ska ta avslut här. Ni ska få en sista fråga. Jag tänkte, ifall ni vill, får ni gärna ge lyssnarna ett tips på vad man kan uppleva Almedalen här. Antingen om man är på plats eller om man kanske följer via medier eller tv eller så. Så har du någonting du tycker att folk bör besöka eller göra?
Ja, jag måste säga, det är 3200 seminarier den här veckan. Alltså, gränderna är fulla av seminarier i varenda
du är inte någonting är värt att tipsa om.
Nej, min poäng är egentligen bara att bara vara här och gå runt och titta in och lyssna på olika seminarier i sig är liksom en häftig upplevelse, för det är svårt att beskriva för folk som inte är här hur mycket folk det är och hur mycket aktivitet det är. Det är ju inte bara de här politikertalen och så som vi har pratat om, utan och alla, komma hit och bara träffa en massa människor. Jag tycker det är häftigt.
Kom hit och träffa människor, det är väl utmärkt. Fredrik, har du något tips hur man avnjuter Almedalen bäst?
Nej, men jag tycker att man ska försöka ha ett så luftigt schema som möjligt. Och så ska man titta igenom den här seminariekatalogen. För att det är ett privilegium att kunna gå på. Det är duktiga talare, det är intressanta ämnen och det är man kan besöka kvalificerade seminarium nästan precis vad som helst, och det tycker jag är en, alltså visst, det förekommer såna här saker veckovis i Stockholm också, men inte, man kan inte, det går att se intressanta geopolitiska seminarier, och du kan gå på ekonomisk-politiska seminarier av hög kvalitet, och sen om man är intresserad av vård så finns det mycket, eller bygg eller fastighet, det finns precis allting, så att det, jag tycker absolut att man ska åka hit och dra nytta av detta.
Här finns allt, helt enkelt.
Här finns allt, och trevliga människor också.
Som, det är inte minst det. Varav två faktiskt har varit mina gäster idag.
Oh.
Stort tack Fredrik Johansson för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Stort tack Sofia Nebrand för att du var med idag.
Varmt tack.
Stort tack också till er som har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som vanligt Lisa Irenius. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.